Välkomna till En gay taget, en podd av två homosexuella syskon. Vet du vad som var länge sedan? Sen vi hade gäster i den här podden, eller en gäst. Vi har idag bjudit in en sexolog. Vi har bjudit in sexolog Katta i detta avsnittet. Men vi ska prata om HBTQ, sex och
allt
däremellan.
Ja. Följ gärna Katta på Instagram, sexolog Katta i ett ord. Vi kör väl igång och bjuder in Katta i avsnittet.
Hej och välkommen Katta till En grej i taget.
Tackar, tackar.
Jag tänker att du kan få börja och presentera dig själv kanske.
Ja, jag heter Katta. Jag jobbar som sexolog. Och det är väl kanske i den egenskapen jag är hos er. Men jag är utbildad socionom med en masterexamen i sexologi. Och i dagsläget så har jag mitt egna företag som sexolog. Men så jobbar jag också som danslärare. Jag har många strängar på min lyra.
Många bollar i luften som man säger.
Ja men verkligen, jag har också ADHD. Så det säger ja, men då, mycket. Ja.
Det säger mycket. På din hemsida så står det att du utbildar i frågor som handlar om HBTQ-kunskap. Hur vi kan jobba förebyggande och inkluderande i verksamheter där vi möter människor. Hur skulle du förklara det närmare?
Nej men det kan handla om exempelvis vilket språkbruk har vi när vi möter människor. Det kan vara om du jobbar inom vården, inom skolan, inom socialtjänsten, egentligen alla, så här, alla arbeten när du träffar människor. Hur kan du på ett enkelt sätt liksom inkludera med språket helt enkelt? Och det kan handla om så här, när man pratar om partner till exempel, eller man använder ordet hen för att inte anta könstillhörighet för människor. Men också kunskapen kring så här, varför är det viktigt att ha koll på det här? Jo, amen, då lyfter jag ofta det här med psykisk ohälsa bland HBTQ-plus-personer. Minoritetsstress som begrepp, som en förklaringsmodell till varför psykisk ohälsa är hög bland minoriteter. Och det handlar ju inte bara om HBTQ-plus-personer, utan det handlar om liksom, utrikesfödda och olika minoriteter. Så jag har oftast liksom ganska grundläggande föreläsningar i det här med inkludering, bemötande och ansvar. För jag tänker att jag tror man behöver hålla det ganska basic och så förklara så här, varför är det viktigt att ha koll på det här. För vi har också ett ansvar oavsett om man är en person inom HBTQ+ eller en allierad. Jag tycker att vi har ett samhällsansvar att ha koll på de här frågorna och varför det är viktigt. Så det tänker jag nu som sagt så här, ni får stoppa mig om jag drar iväg.
Nej, det är absolut inte, kör på.
Men jag tänker liksom som er podd, ursäkta. Er podd, jag tänker det också som en del av folkbildningen. Ni lyfter liksom konkreta exempel, historiska nedslag, förebilder. Och jag tänker att det är en så himla viktig del i den här liksom samhällskunskapen i att vi lär oss av vår historia, vad har hänt i historien, vilka misstag ska vi inte göra idag, och vissa saker gör vi om. Och liksom det blir ju bakslag politiskt sett, men jag tror att om folk förstår det här varför, inte bara så här, nu ska vi lära oss det, utan så här, men varför? Jag lyfter oftast frågor om så här, vad är ett privilegie? Men om du går här på kvällarna och inte har nycklarna mellan händerna eller mellan dina fingrar, då är du en privilegierad person. Men du kan inte utgå från att alla har det som du har det, utan du behöver lyfta blicken och tänka, okej, de som inte är som jag, hur kan jag hjälpa dem? Alltså jag tror att man kan inte utgå från sig själv om man har det bra, utan då blir man så här, kan jag skapa bra förutsättningar för andra? Och det är det jag menar med så här, alltså jag har mött så mycket motstånd i det här med användande av pronomen och så här, fast det är skitviktigt. Att du får rätt pronomen när någon omtalar dig, då måste du respektera att andra kanske vill ha ett annat pronomen. Och för den enskilde är det inte en stor förändring, men det kan göra jättestor skillnad för dem man möter.
Exakt.
Så långt svar på en kort.
Väldigt bra svar.
Väldigt bra svar, ja. Precis. Men för det är väl främst skolungdomar du riktar dig till? Eller är det även personal inom skola och sådär?
Men det är både och. Jag under höstterminen förra året 2023 mötte jag väldigt många skolor. Jag var ute på en liten tour. Jag var i Trollhättan och jag var i Nyköping och jag var i Växjö och träffade både högstadieelever och gymnasieungdomar. Och där just pratade om de här frågorna. Men för mig är det ju minst lika viktigt att skolpersonal har med sig det här. För någonstans, det är det jag menar, att man kan liksom inte fokusera på en del i en verksamhet, utan det måste finnas med både bland rektorer och elevhälsa, men också bland eleverna. Så det måste finnas en, liksom en turtagning där. Att, jag tänker man måste också som elev förstå varför. Och du måste som rektor förstå varför. Och se vad genererar, när vi satsar på de här frågorna, vilka resultat, positiva resultat kommer det ge. Men jag har olika inriktningar. Jag har liksom föreläst också för liksom allmänheten. Och sen har jag olika inriktningar. Och det är det jag menar, man kan ha flera tankar i huvudet samtidigt. Att jag kan rikta mig mot personer som är icke-binära, men jag kan också rikta mig mot kvinnor eller personer som identifierar sig som kvinnor och har riktade föreläsningar och utbildningar mot den gruppen. Så jag har liksom olika inriktningar, men jag kan fortfarande vara medveten om att vi har personer som inte identifierar sig som kvinnor eller män. Jag kan ändå ha liksom separatistiska föreläsningar för vissa grupper där det finns ett behov.
Men hur upplever du att unga människor ser på sexualitet och olika normer idag?
Men det är så himla blandat.
Ja.
Det finns, jag tycker att det är en spegling av samhället. Vissa är jätteöppna och andra är det inte. Och jag tror att det är liksom ett skifte som pågår. Att vi har kvar den här, nu ska inte vara den som är den, men ni vet, en Facebook-profil där det finns en svensk flagga och någon håller upp en stor gädda.
Ja, de har man ju sett.
Livets hårda skola.
Och så har de utbildat sig vid livets hårda skola.
Exakt. Vi har den generationen.
Ja.
En man ska vara en riktig man och inte ha två. Ja, ni fattar. Och sen har vi den här generationen nu, med hela diskussionen som är nu kring köns, alltså lagen kring att få ändra liksom juridiskt kön. Vi har den här generationen också kring att så här, du får vara dig själv, man är den man är. Det finns en annan typ av öppenhet och en frihet. Men de här liksom motpolerna finns bland både äldre och yngre. Och där tror jag det handlar så himla mycket om så här, hur har man vuxit upp? Vilka värderingar har man fått med sig? Vilken, återigen så här, vilken representation har du runt omkring dig? Umgås du bara med vita människor som röstar på ett visst parti och bara har gäddor på sina profilbilder, då har du en viss omvärldssyn.
Ja, då har du ju bara det att gå på liksom.
Exakt, och det kan man inte heller, alltså någonstans måste man ha förståelse för det. Det är deras världsbild. Det jag vänder mig mot är den här liksom nolltoleransen kring att det här är normalt och det här är inte normalt. Så här ska det vara, så här har det alltid varit. Jag bara, ja, men så här, så bara för att det var på ett sätt förr betyder inte att det ska vara så idag.
Nej, precis.
Så jag tror nästan att vi behöver de här lite, jag skulle inte säga att det är en drastisk förändring. Det finns jättemånga länder som har liksom lagar kring att få ändra sitt juridiska kön. Men jag tycker någonstans om de här lite provocerande lagförslagen. För det får folk att tänka till och det skapar en debatt. Jag kan ibland tycka att vi i Sverige är lite mjäkiga. Så här, vi ska inte tycka och tänka, bla bla.
Det är så här, landet lagom.
Ja, men verkligen, det är så att man tycker någonting.
Ja.
Sätt, liksom, ha en åsikt eller så här, våga debattera på ett schysst sätt. Typ där bajskastning i tv. Men just att våga ha en åsikt och liksom lyft fram de här motpolerna. Säg varför du inte tycker det är bra, men säg varför det är viktigt. Jag tycker att den här debatten nu med könstillhörighet och juridisk kön, jag tycker det är en, jag tycker det behövs, vi behöver de diskussionerna och det behöver hända någonting. Så att jag känner så här, de personer som pratar högst, det är inte de det berör.
Exakt.
Precis, exakt.
Men vad önskar du då, alltså, om du fick liksom slänga in en bit av kunskap om sexualitet och könstillhörighet till allmänheten, vad skulle det vara liksom, om du bara fick folk att om du fick välja något som de ska förstå liksom?
Jag brukar ofta prata om det med majoritet och minoritet. Att någonting är majoritet, det är inte det, det behöver inte per definition vara det normala, utan det är de flesta, men de flesta är inte alla.
Exakt.
Det brukar jag oftast prata om, att de flesta kan vara 51% och de flesta kan vara 99%. Men vi har alltid en grupp som inte är majoritet.
Exakt.
Och det är det jag menar med att så här, alltså, göra sina privilegier synliga. Att där befinner man sig själv i en minoritet ibland kanske. Du kanske inte kan identifiera dig som svart person. Du kanske kan identifiera dig som kvinna. Eller liksom nyinflyttad i en stad där du inte känner någon.
Mm.
Jag tror att man behöver hitta det här. Man måste hitta alltså sin tolkning av olika ord och begrepp.
Mm.
Så lätt att bara säga, nej men jag är inte i minoritet. Fast du kanske är det, och för att skapa en förståelse så måste du hitta, när känner du dig utanför? När känner du dig annorlunda?
Mm.
Jag tror det är superviktigt.
Men vad skulle du säga, just du som pratar så mycket om det, vad är den vanligaste missuppfattningen kring sexualitet och könsidentitet idag hos människor?
Typ att det är samma sak.
Ja.
Jag tror att oftast är det så mycket fokus på sex.
Mm. Mm.
Det är oftast det, och det är där jag kan oftast prata om att där, du har ingenting att göra med vilket könsorgan en person har. Om det är en transperson till exempel, det är ganska oskämt att fråga så här, men vad har du för könsorgan? Man bara, men du frågar inte en annan människa.
Nej, exakt.
Så jag tror att den här gränslösheten måste vi prata kring.
Mm.
Precis som till exempel, någonstans känns det ändå som att vi har koll på H1 och B1 i HBTQ+. Men när det handlar om liksom det här med queera uttryck, om transpersoner, alltså icke-binära, intersexpersoner, asexuella, där finns det ganska stora kunskapsglapp och mycket så här, myter och fördomar. Som att transpersoner liksom är rädda för att söka vård, för att då blir man någonstans en informationskälla. Att vårdpersonal blir så här, åh gud vad spännande, jag har aldrig träffat en transperson förut. Har du genomgått underlivskirurgi?
Mm, att liksom,
du söker för att du har ont i din tå, men du ska sitta där och förklara liksom hela din transition.
Mm.
Så jag tror att vi måste bara möta människorna där de är. Och så här, ja, det är klart att man kan vara intresserad av en fråga, men läs på själv då.
Exakt.
Och jag menar, och på samma sätt som ni pratar liksom om att vara homosexuella i en ganska heteronormativ samvärld. Det är inte som att, alltså, jag tror att ni har ju era upplevelser, men det är ju inte representativt för alla homosexuella i Sverige.
Nej,
precis.
Att alla har ju sin upplevelse och alla har sin erfarenhet. Men när det handlar om så här, sexualitet och identitet, det känns som att alla personer som per definition är i den minoriteten är någon slags talesperson för alla.
Mm.
Så här, du som homosexuell, vad tycker du om det här? Eller du som transperson, vad tycker du om det här? Och det blir så här, man bara, men alltså, de är ju inte politiker.
Nej, men exakt. Det upplever jag också.
Vi alla är ju olika individer med olika känslor och olika åsikter om allting. Liksom.
Mm.
Men man blir liksom satt i ett och samma fack. Ja. Liksom.
Men känner ni igen er i det här? Liksom, har ni någon sån erfarenhet? Typ så här, jag känner också en homosexuell.
Gud, ja.
Gud,
ja,
känner du Kalle? Alltså,
känner du henne? Hon, du vet, hon är också lesbisk. Ja, eller nej, vi har några möten vi går på.
Om någon sån här kändis säger, vi kanske har kommit ut i garderoben eller någonting, så kommer de bara, han har väl kommit ut? Fråga liksom mig,
han kom ut nyligen, ja, jag känner inte honom.
Nej, jag känner inte honom, men det är så här, då ska jag veta det. För att liksom han eller hon eller hen är liksom att den har kommit ut liksom.
Eller typ om man kommer ut som gay och de bara, ja men jag älskar Ellen DeGeneres. Man bara,
ja.
Vad bra.
Eller typ så här, det är också, det kan vara väldigt vanligt bland cis-kvinnor. Åh, jag har alltid velat ha en bögkompis. Ja. Då kan du gå med mig och shoppa. Men jag hatar att shoppa. Man blir lite som en accessoar i vissa fall. På något sätt.
Och samma det här, vi pratade om det i vårt förra avsnitt, just när man pratar om sexualitet, just att det blir så mycket om sex, liksom, speciellt när det kommer till om man kommer ut som bög eller om man pratar om bögar. Då är det ju så vanligt att speciellt unga killar då är som, gör ni det i röven och lalala, att det blir bara om vad man gör i sovrummet och inte om hela ens liv liksom.
Exakt. Och det är det jag tänker, att vi skiljer inte sexualitet från själva akten, utan man liksom tar ihop dem per definition, eller bara såhär, jag är sexolog. Vilken fråga tror ni att jag får hela tiden?
Ja, men jag tänkte faktiskt fråga, vad får du för fördomar just när du säger att jag är sexolog?
Nej, men alltså, det är ju, alltså nu som vuxen, jag är 38, så att jag omger mig med rätt mogna människor. Men det är ju mycket såhär, jaha, okej, ja. Folk säger inte så mycket. Oftast är de ganska intresserade, de tycker det är spännande. Så här, gud vad spännande, vad gör man då? Men som yngre, och nu, så här, jag festar ju inte så mycket längre som jag har två barn. Somnar klockan 9 i soffan på kvällarna. Men när jag var yngre, jag har ändå liksom pluggat den utbildningen, började för 10 år sedan, min masterutbildning. Då var det mycket det så här, oanständiga frågor. Och på toaletten var det mycket frågor kring snoppstorlekar och vad som är normalt och sådär. Men oftast, jag kan också få oanständiga frågor på DM eller på Instagram. Oftast av då Anders Bengtsson med en stor gädda.
Ja, såklart.
Inte alla
Såklart.
män, men.
Ja, men.
Ja, nej, men många tycker det är spännande. Men så här, men vad spännande, vad gör man då? Så här, men har du liksom samtal eller de frågar ofta så här, vad gör jag? Vad gör man som en sexolog? Och jag har ju liksom, jag jobbar ju som digital sexolog och jag föreläser. Just nu håller jag på att skriva ett kapitel i en lärobok om sexualitet och socialt arbete.
Kul.
Ja, men superspännande. Och sen just det här med att ja, men jag har ju också haft, jag har ju min podd, nu ligger den och vilar lite för att jag som sagt har ADHD. Vi kan ju gärna göra tusen saker samtidigt. Men just det här, många blir så här intresserade. Men sen tror jag också många inte vågar fråga. För att, jag vet inte, jag tror väldigt många så här, inte prydda av sig och inte vågar så här fråga.
Men hur ser den utbildningen ut? Alltså, är det socionomutbildning och sen med inriktning, eller hur såg din utbildning ut?
Ja, man måste, för att plugga en masterexamen så måste man ha en grundutbildning inom något form av så här människorelaterat område. Så det kan vara sjuksköterska, socionom, läkare, psykolog. Ett tag så fick också lärare plugga masterutbildningen, men de tog bort lärarkriteriet, vilket är jättedumt för att lärare är ju perfekta kandidater. Så du måste ha
Verkligen.
en grundutbildning och sen så läser man 3 år till vid Malmö universitet. Så jag har ju typ pissmånga högskolepoäng. Jag tänkte det. Den som har flest högskolepoäng när man dör, den vinner. Så att jag har
Exakt. Det var det du riktade dig på. Men vad var det som fick dig att, har du länge velat bli just sexolog, eller vad var det som fick in dig på det spåret?
Nej, men jag ville bli lärare när jag var yngre. Så jag tänkte att jag skulle bli idrotts- och NO-lärare hela min liksom uppväxt. Och det var liksom det jag tänkte, men just biologi tycker jag är väldigt spännande och kroppen och rörelse. Och sen så gick jag på gymnasiet och jag skulle liksom söka in till alltså lärarutbildningen. Och då hade jag en gymnasielärare som sa så här, Katta, bli inte lärare. Det är inte värt det.
Var det lärare
Så
som sa det? Oh Lord.
Det var två lärare som liksom avrådde
Oj.
från att bli lärare. Och jag bara,
Shit.
fuck, vad gör jag nu? Hela min världsbild bara rasade.
Ja, men snacka om att bara få sin dröm, bara nej, okej, okay, vad ja, all right.
Ja, Så jag bara så här, vad ska jag göra nu då? Alltså jag har kunnat söka till lärare ändå och bara skitit i det, vad de sa. Men det var två bra lärare. De kunde sin grej och de var super duktiga och de tyckte om mig. Och jag kände så här, nej, men jag ska lyssna på dem, jag ska nog inte bli lärare. Så jag liksom läste en massa strökurser i några år och bara, vad fan ska jag bli när jag blir stor? Så jag läste så här, beteendevetenskap, litteraturvetenskap, sen läste jag genusvetenskap. Och
Det är
där
väldigt
hände.
roliga kurser alla tre.
Nej, men alltså jag läste retorik, 15 högskolepoäng, så jag är bra på att snacka. Och mina föräldrar var så här, Katta, nu måste du läsa någonting för snart är ditt CSN slut. Okej, nu måste jag bli någonting. Så jag läste genusvetenskap. Och då hände någonting och bara, det här med manligt och kvinnligt och normer och sådär. Så läste vi liksom om RFSUs grundare, Elise Ottar Jensen. Och, nej, vad heter hon? Ottar. Hon som grundade RFSU. Och då kände jag så här, det där vill jag också göra. Jag bara började googla så här. Jag bara, sexolog. Jag tror att det finns någonting som heter så. Så jag sökte så här, sexolog, Sverige. Va? Det finns en utbildning i Malmö. Och nu, då pluggade jag vid Linköpings universitet. Så okej, man måste ha en grundutbildning. Va? Ska jag bli sjuksköterska eller ska jag bli socionom? Min mamma är sjuksköterska. Jag bara, jag vill inte bli sjuksköterska. Jag hatar nålar. Så då blev jag pluggad till socionom och bara, jag ska bli sexolog. Så liksom, ja, 3,5 år, sen blev jag klar socionom. Och mitt i allt så träffade jag liksom min min framtida man. Och jag sa att jag bara, ja, jag kommer flytta till Malmö när jag är klar. Så du vet. Så han bara, okej. Okay. Så jag blev klar. Jag bara, nu flyttar jag till Malmö. Följ med. Eller stanna kvar. Nu drar jag. Så jag drog till Malmö och började plugga masterutbildningen där. Men när liksom det var dags för uppsatsskrivandet efter 2 år, då visste jag liksom inte vad jag ville skriva om. Så jag, och mitt i allt så fick min man jobb i Södertälje. Så då flyttade han till Södertälje och vi körde så här pendling och det var tufft. Så jag bara, men jag tar ett studieuppehåll. Och sen återupptar jag min uppsats liksom, när jag känner mig motiverad. Och jag hade typ uppehåll i 8 år. Så jag bara så här, men nu ska jag ta en jävla examen nu. Så förra året skriva klart min masteruppsats. Så förra året, 10 år efter påbörjad.
Det är aldrig för sent.
Nej, men det är ju inte. Jag kände så här, men jag måste bli klar. Jag kan liksom inte påbörja liksom en livsdröm. Och sen jobbar jag som sexolog ändå. Jag kände så här, jag vill ändå ha en masterexamen.
Ja, såklart.
Ja. Så jag skrev klart min uppsats på 1 år. Jag kommer aldrig göra något liknande igen. Det var det.
Nej, det är inte roligt.
Du får igenom det i alla fall.
Nej, men jag gjorde ju det. Jag fattar inte hur jag lyckades. Men jag intervjuade 8 personer som identifierade, som trans, som identifierade sig som trans eller icke-binära. Om deras upplevelse från skolan. Hur var deras upplevelse från skoltiden kring liksom, inkludering, representation, sex- och samlevnadsundervisningen. Så att men det blev en bra uppsats. Jag är jättenöjd, men jag kan typ inte se den. Jag får så
mår illa när man ser den.
Jag sitter liksom vi har en stuga på gården, så jag sitter i den nu och jag var liksom tvungen att möblera om, för att så fort jag kom in i stugan så bara uppsats. Och jag
vill klippa om stressen liksom.
Men kan man som sexolog liksom välja att ha en specifik inriktning som du nu att du liksom har väldigt liksom, jag förstår det, alltså dina hjärtefrågor är just HBTQ. Är det liksom ett val du har gjort då, eller är det brett om man säger bland alla?
Utbildningen är ju väldigt bred. Man lär sig lite om allt. Och så här, det är en sexologiutbildning, men vi läser inte jättemycket om sex. Utan Nej. Det är liksom det här med sjukdomars påverkan, sexualitet och äldre, sexualitet och funktionsvarierade. Alltså det är en jättebra utbildning. De har gjort om den lite nu också, så att de har uppdaterat den, så den är lite mer modern. Men den är jättebred. Så att där någonstans, dels i och med uppsatsskrivandet, men man hittar ju någonstans sin nisch under utbildningens gång. Och det är just det här, men alltså jag har ju alltid känt så här med normer. Alltså sen jag var liten, jag bara såhär, men vad är det folk blir så upprörda över? Alltså jag var med min mamma och min pappa när jag var liten så här, i Stockholm, då var Pride-festivalen där, vi visste inte det. Min pappa gick därifrån, vi stod och tittade på paraden liksom. Och jag och mamma stod kvar och snackade med folk som liksom stod och tittade på Pride-tåget. Jag var såhär, men jag bara, hur kan folk liksom bli upprörda av det här? Vad är det folk blir provocerade över?
Exakt, vad är det som är så jobbigt?
Nej, men eller hur? Mamma, men då har ju du problem. Inte de där i tåget. Ja,
exakt.
Som så här, vad är det som triggas hos dig? Då får du deala med din skit. Inte liksom ta ut det över andra. Och jag tänker just det med, men jag tror också det är därför jag är sexolog. För jag blir så här, men Vad är grejen med att bli upprörd över det här med liksom en ny förslag kring en ny lag om juridiskt kön? Det är så här, men de som det inte berör, varför blir de så jävla provocerade? Exakt. Vad är grejen? Det känns så här, de som det berör, det är jättebra att vi liksom har lagar som inkluderar fler och får folk att må bättre och förbättra den psykiska hälsan bland transpersoner. Vad är det som provocerar?
Ja, och sen är det också så att folk tror ju att, alltså som du säger, varför berör det dem så mycket? För att det är ju fortfarande också en minoritet som det här handlar om. Så det kommer ju inte liksom påverka någon som inte har med det att göra överhuvudtaget.
Nej, liksom,
det är som att de är rädda att alla ska bli transpersoner.
Ja, och det är inte så att vi ber ju inte, vi ser att om vi ser det som ett stort rum och där inne så sitter alla cis-personer, heterosexuella, vita, de sitter där inne. Och det finns mer plats i rummet. Men de tror att vi ska komma in och ta en plats. Alltså ta deras plats. Men vi vill bara ha fler platser. Alltså vi vill bara sitta bredvid.
Gud vad bra sagt.
Tack. Det är
Men
liksom
det är
det
så
här,
här.
det handlar inte om att vi vill ta någonting från dem, vi vill bara liksom vara med i rummet.
Exakt, precis, bara ta fram en stol till bara.
Ja, exakt,
Så de
precis.
säger såhär, it's not cake. You don't equal right, it's not about you having less cake.
Exakt, exakt.
precis så.
Och jag tror bara så att jag har nog alltid, eller jag identifierar mig som typ pansexuell eller bisexuell, för jag känner så här, jag kan attraheras av människor, eller liksom, jag har ju haft relationer med både män och kvinnor liksom. Och jag känner så här, för mig är verkligen kön, det är, jag blir så här, men jag träffar ju människor som är härlig. Sen om det är en kvinna, man eller icke-binär, det spelar ingen roll. Eller så här, man gillar ju personen, det är ju kemin det handlar om. Så jag tror ändå också att det har påverkat min syn kring, ja men så här, människor, är bara så här, människor, låt folk vara folk. Att det
Ja,
spelar
exakt.
ju ingen roll hur man identifierar sig. Och då har vi allt den här Anders Bengtsson från
Från Facebook.
skånska slätten med
Ja,
gäddan.
gäddan
Ja
och
men precis,
Instagram.
bara så här, men då vill jag vara ett bord, då identifierar jag mig som en norrjapansk pojke.
Nu är jag en helikopter, man
Nej,
bara,
men
men chill
alltså det
out.
känns så här,
Men
nej, men
alltså,
hush.
speciellt nu med det här, den här, när det diskuteras nu den här nya tillhörighetslagen som ska, det är väl den 17 april det ska,
Ja.
men när man kollar kommentarsfälten kring det här då.
Ja.
Jag gjorde det på vägen hit, för P3 hade lagt upp någonting angående det. Och då börjar de. Men då kan jag identifiera mig som en brödrost. Ja, men då är jag en katt. Ja, men då är... Men alltså...
Hur orkar de?
Ja.
Alltså jag orkar ju inte lägga energi på saker som jag inte
Som inte rör
som
dig.
inte rör mig, eller som inte jag tycker är intressant. Alltså då får det vara där liksom. Det får vara där. Utan att jag ska behöva liksom lägga mig i.
Nej, precis. Du blir såhär,
Men
men
jag...
identifiera dig som en brödrosta. Gör det.
Ja, men
Exakt, vad
gör det
liksom.
då. Alltså...
Du
Absolut,
får göra
gör
det
det.
också, det är inte fel. Ingen som har sagt att du inte får det.
Ja,
Men
precis.
jag...
Jag bara, du har lätt att göra det också. Det blir lite
Men jag
kaffe,
tänker just,
luft
eftersom du pratar mycket om hbtqi-frågor och sådär, behöver du ibland liksom hålla tillbaka att du blir upprörd om du hör mycket homofobiska saker som folk, om vi säger att du har en föreläsning om transpersoner eller homosexualitet och folk liksom börjar debattera mot dig. Blir det lätt att du får liksom, okej, nu måste jag hålla mig lugn här.
Ja,
Eller,
jo, det tycker
jag
jag.
kan tänka mig att det händer ofta, kanske speciellt bland unga, du vet, grabbar som ska vara lite sådana.
Ja, och jag tänker att alltså, jag var i Trollhättan i vintras och föreläste. Då var det dels för nia, sen var det en åtta, sen var det en 27a. Och den sjuan som jag hade, det var sista föreläsningsdagen, den spelades in. Jag var ganska trött och liksom, det var så mycket kommentarer. Och det var mycket så här, jag pratade mycket om så här manlighet och suicid bland män, och det var någon som skrek så här, åh, det är gay att gråta. Jag bara, fast nu får du förklara, vad menar du? På vilket sätt är det gay att gråta? Jag bara, ja, uppenbarligen så tar ju män sina liv i högre utsträckning så att de inte får gråta. Och det har ju
Exakt.
ingenting med sexuell läggning att göra, det har med att vi har sjuka manlighetsnormer som
Ja,
gör
exakt.
männen blir destruktiva inåt och tar sina liv för att de inte har verktyg och hantera sina känslor. Det är bara att det har
Verkligen.
ingenting med sexuell läggning att göra. Och det var mycket så här, Andrew Tate, han är en bra förebild. Jag bara, berätta för mig på vilket sätt Andrew Tate är en bra
Det finns
förebild.
ingenting som provocerar mig så mycket.
Jag
Som
vet,
den människan alltså.
exakt, och de säger det för att provocera. Och där och då, jag brukar också gå in någon sån här, du vet, ja men, en roll när man föreläser, och jag sköter det ganska bra. Men sen efteråt, alltså jag blir så här, jag tappar hoppet om mänskligheten,
Ja, men det är
jag
det jag tänker, för
känner.
att jag hade, för man märker liksom hur snacket kan gå på till exempel TikTok och sånt nu för tiden bland unga. Och jag upplever ju till exempel att det har blivit mer homofobi än alltså de senaste åren. Så jag blir ju liksom skrämd över vart vi är på väg. Och då kan jag tänka mig då du som är ute och just pratar om det här med liksom
Se det i första hand
i ett
liksom.
liksom offentligt rum. Då måste ju du se, som Amanda säger, i första hand. Det måste ju som, liksom bli, jag tappar hoppet liksom. Att du får sådana känslor mycket kan jag
Alltså
tänka mig.
ja, men alltså faktiskt både och. Ibland kan jag ju träffa liksom elever som är helt fantastiska. Så jag känner så här, jag tycker också att jag har ett ansvar att prata om det här, för att kanske väcka en tanke, att väcka, oavsett om det är någon som uttrycker sig homofobiskt, så blir det så här, ja men det kanske är ett uttryck för något annat. Och då har liksom jag ändå pratat om det här informerat och upplyst och föreläst om det här. Vem vet, om 10 år kanske du kommer ut liksom.
Exakt.
För att du, jag kanske har satt lite funderingar i huvudet på dig. Och jag tänker att jag tycker man ska ta de här jobbiga snacken. Sen tycker jag att det är jobbigt att ta de jobbiga snacken. Men hur ska vi annars kunna komma framåt om vi inte vågar prata?
Exakt. Men jag tänker också, för vi har, det finns ju mycket människor, alltså jag tänker speciellt äldre människor som vill vara inkluderande. Alltså som försöker, men som är lite osäkra på hur de ska te sig i det här sammanhanget. Vad skulle du ge för tips till de människorna som vill men inte riktigt vet hur?
Jag tänker att det enklaste är ju att fråga.
Ja.
Hur vill du, eller man kan också vara superärlig bara. Jag har inte jättekoll på det här med trans. Där. Ja, men, vilket namn vill jag, vilket namn ska jag använda? Eller vilket pronomen? Det är ju bara att fråga.
Ja.
Är det skillnad på att fråga och vara så här, jag är jätteledsen om jag säger fel. Det är inte meningen. Eller så här, eller att inte fråga och göra fel och låtsas som att det regnar. Så jag tänker att fråga, fråga. Mm. Men också att så här, vi behöver också ta ansvar för att läsa på. Någonstans tror jag vi behöver ha koll på vad HBTQ plus, vad det står för och vad det betyder, och att det är skillnad mellan läggning och identitet. Och att säga, men det, jag menar, kommer det en ny lagstiftning, då behöver du lära dig vad den betyder. Kommer det en ny lagstiftning kring vad inbegriper i begreppet våldtäkt, då måste du ha koll på det. Kommer en ny lagstiftning angående fortkörning eller på, alltså du måste vara påläst. Så jag tänker att vi har alla ett ansvar.
Ja, för jag tänker, det var ju mycket med det med Black Lives Matter. Att folk gick till sin svarta kompis och bad dem förklara och bad dem utbilda. Men du kanske kan utbilda dig själv också. Det är inte deras ansvar att utbilda dig. Det är ju ditt ligger hos dig själv också. Men sen som du säger, absolut att man ska fråga. Men man ska också visa intresse för att vilja lära sig på eget håll.
Du kan inte be folk läsa boken åt dig. Du måste läsa boken själv.
Exakt. Det är så här. Kan jag få en sammanfattning på 2 rader?
Ja, men lite så.
Nej, men självklart så ska man. De måste ju, vill man, det är klart att de ska få fråga. För annars så kan de inte lära. Men de måste ju också visa intresset att
de vill.
Ja.
Absolut. Och där tror jag det är så himla olika. Men jag känner ju transpersoner som är så här. Jag kan prata, du får fråga hur mycket du vill. Och det är inga konstigheter. Men bara att fråga så här, är det okej att jag frågar? Eller känns det okej att berätta? Okej, ja, men jag fattar, du vill inte. Ja, men då läser jag på. Eller har du tips på en sida där jag kan läsa på?
Ja, precis.
Det kan man ju fråga. Eller bara att fråga så här, är det okej att jag frågar den här frågan? Du behöver inte svara. Jag tror att det handlar så mycket om vilken situation det är. Men det viktigaste är så här, blir det fel, be om ursäkt.
Exakt.
Förlåt, så här, jag gick över en gräns. Jag tror att det är så himla viktigt. Alltså både som vuxen och eller jag som förälder, så när jag växte upp, mina föräldrar var aldrig om ursäkt, för det var aldrig, ingenting var aldrig deras fel. Men jag säger, när jag gör någonting med mina barn eller typ säger någonting, jag kan säga såhär, shit, förlåt, det var jätteklantigt, eller förlåt, jag sa så här, det var inte meningen. Att våga be om ursäkt, jag tror det är så himla viktigt att erkänna att man har gjort fel. Förlåt, jag använde fel pronomen eller fel namn, det var inte meningen, så vilket pronomen och namn ska vi använda?
Eller? Ja, och så gör bättre nästa gång liksom.
Exakt. Och jag tror det är det här som är det genomgående, att vi är så rädda för att göra fel. Så vi gör ingenting istället.
Exakt, så att det blir lamt istället.
Precis, man blir så här, okej, nu vet jag inte så här, hur ska jag tilltala den här personen, namn, pronomen, men då låtsas jag som att den personen inte finns. Så vi blir ta i det.
Men det är bättre att bara vara ärlig, liksom att jag lär mig fortfarande av det här, för att alla är ju ett resultat av det här samhället som vi lever i. Så då är det bättre att vara, jag undrar för att jag har inte lärt mig tillräckligt. Jag är fortfarande van vid det gamla, inom citationstecken. Vill du lära mig hur det ska vara? För det är ju inte fel att inte veta.
Nej, exakt.
Men
det är ju liksom, bara du vill lära dig.
Och att man inte är sån här, bara, nej men, vad är det för skit? Varför ska jag veta om det? Alltså det finns ju sådana människor också, så man ska uppskatta dem som vill.
Ja.
Men hur är det nu för tiden? För jag vet ju, när jag växte upp, jag är ju 36 och vi är ju samma generation.
Jag är lite yngre då.
Vi hade ju liksom knappt sexualkunskap. Alltså det var väl typ, i biologin så hade man en lektion där man gick igenom lite grejer, könssjukdomar typ. Och sen var det inte mer med det. Hur är det upplagt nu i skolan? Är det liksom, Finns det i läroplanen?
Ja, sen 2022 så har ju liksom sexhandlare har bytt namn till sexualitet, samtycke och relationer. Mm. Och det har ju blivit, det har ju fått en större del i undervisningen. Det ska vara något som genomsyrar alla ämnen. Problemet är ju att det inte förrän då 2022 som sexualiteten eller sexologin har blivit en del av lärarutbildningen. Så det är ju lite en liten skarv här mellan att du ska undervisa om det här men du har inte lärt dig hur. Sen har jag jobbat inom skolan i väldigt många år, så att jag har ju varit den som kanske har hjälpt till att säga okej, hur kan vi få in sexualitet och samtycke och relationer i våra ämnen med temadagar, eller jag har haft mycket NO-lektioner med högstadieelever där jag pratar om haft mensworkshops och kondomworkshops. Men jag tror att det är också en process att få in det i ordinarie undervisning, för att det är ju som sagt, det är inte bara så här sex eller samlag och könssjukdomar, utan det är så här, hur har rättigheter för kvinnor sett ut, hur har rättigheter för HBTQ+-personer sett ut i världen, mensfattigdom, vad är det för någonting, vad är det, finns det, hur mycket kostar det att ha mens, vad kostar en graviditet, alltså det är ju verkligen ämnen man kan få in. Det är ett område man kan få in alla skolans ämnen. Och där tror jag att vissa skolor är svinbra. Jag vet att det finns en skola i Angered som är top notch i de här frågorna. De har jobbat med det här i flera år. Men sen finns det andra skolor som bara, det finns en man och en kvinna och de gör så här så blir det en bebis.
Men det var typ så det var. Det var typ så det var.
Det tycker jag är så intressant då, för just med sexualkunskapen att att det känns som att det har tagit sån tid för det att utvecklas. För det som Joakim säger, att okej, men vi hade en lektion och de nämnde någonting om en könssjukdom och här var en kondom och en banan typ.
De nämnde faktiskt homosexualitet. Och jag vet att jag bara tänkte, hoppas ingen kollar på mig nu för att folk börjar.
Men då, jag tycker det är så intressant att då hade du den erfarenheten med sexualkunskap. Och sen så 7 år senare så hade jag exakt samma. Alltså det är ingen skillnad på hur våran erfarenhet var i skolan, och då är det ändå några år emellan oss. Får jag in det här att jag är yngre igen. Men just att det inte att det tog sån tid, att det har tagit sån tid för det att utvecklas. Så nu säger så vi vet att från 2022 så har det ändrats. Alltså att det har tagit en väldigt tid för det att liksom bli en del av skolan.
Ja.
Och det har varit obligatoriskt i svensk skola sedan 1955.
Oj.
Ja. Och sen vill jag säga, det är skillnad på att så här, nu ska vi prata om sexualkunskap, men det är ingen som har sagt så här, vad är det vi ska prata om? Utan så här, nu är det obligatoriskt. Okej, men vad är det som är obligatoriskt?
Nej, exakt.
Mycket från början var så här, att flickor skulle lära sig hur man skyddar sig från sexuella pojkar, och pojkarna lärde sig liksom hur man inte, ja men kanske man skyddar sig rent med preventivmedel. Så det var hygienfokus för en målgrupp, och den andra var så här gör du för att inte göra någon annan på smällen. Liksom.
Ja.
Men jag hoppas väl att det är bättre idag. Jag utgår bara från liksom den skolan jag jobbar på. Och vi har väl, det är en liten skola, så där har man ju alla möjligheter i världen. Men även där har det varit svårt att få med sig kollegor.
Men hur ser en arbetsdag ut för dig?
Alltså i dagsläget, nu jag har jobbat som skolkurator i 6 år. Och nu gör jag inte längre, jag sa upp mig för ett år sedan. För jag känner så här, 6 år som skolkurator. Min psykiska hälsa också.
Jag tänker ju det. För att alltså, de säger psykologer behöver ju också en psykolog. Till exempel.
Ja.
Så att jag kan tänka mig att det kan vara dränerande.
Ja. Nej, men alltså, sådär. Och så nu ska jag liksom inte skylla på någon. Men vi har ju också ett samhälle som är jävligt fucked up. Med en psykiatri som inte funkar, med socialtjänst som går på knäna, med skolkuratorer som har för många elevantal. Så att bara det är ju så många fel i hur vår välfärd är uppbyggd, där man inte satsar på de som behöver det. Och det är barn och unga. Och personal som jobbar med barn och unga. Men det är en annan historia. Så efter 6 år så jag sa upp mig och pratade med min chef och bara, nej men jag vill inte jobba som skolkurator längre. Så jag fick gå ner, eller jag fick ha kvar några procent och jobba som socialpedagog, vilket innebar att jag var inne i klasser och hade ett värdegrundspass och sex och samlevnad till exempel. Men så fick jag också jobba som danslärare på den skolan jag är på. Så att, och sen nu från vårterminen så är jag bara danslärare, 30%.
Kul.
Men det är skitkul. Det är, jag jobbar på en estetisk friskola och vi sätter liksom upp en teaterföreställning varje år med högstadieeleverna. Så nu håller vi på att repa inför en föreställning som
Gud, vad
avslutas.
roligt.
Ja, vad kul.
Ja, men det är så kul med koreografi och teater och dans. Alltså det är
Ja.
otroligt. Ja, men det är superroligt.
Men
Så det är
just när du
30%.
föreläser också, vi pratade om det här att unga kan, liksom att du upplever homofobi från dem och att grabbar kan vara grabbar, du vet.
Ja.
Men kan du uppleva det även från skolpersonal? Om du är i en skola som blir obekväma. Eller de kanske inte vill visa det.
Nej men alltså ja, det har jag ju. Jag, som sagt, jag har ju en bild av, eller det är ju bara utifrån egna erfarenheter, men estetiska skolor eller personer som är lite estetiska, där finns en annan öppenhet.
Mm,
Ja.
ja.
Och
Alltså
det
gud
tänker
ja.
jag, ja men det tänker man ju, det är så här, en konstnär, så här, lite flummig och det är så här, inget, allt är okej. Alltså, och alltså erfarenhetsmässigt så tycker jag att det stämmer. Det finns
Ja.
en annan öppenhet bland de här mer praktiska och estetiska ämnena liksom. Men ja, jag har mött lärare som inte vill förstå, som inte ändrar namn och pronomen, som pratar om de här eleverna med deras gamla namn och felaktiga pronomen i personalrummet. Som också känner så här, men jag vill inte ha sex och samlevnad. Jag bara, fast du skulle inte prata om när du sexdebuterade. Du skulle inte prata om,
Exakt.
jag bara, det är inte så lämpligt om du pratar om när du födde ditt barn.
Exakt.
Ja, jag har mött lärare som inte sätter sig emot, men som blir så här, varför ska jag prata om det här? Eller varför, det här kan jag ingenting om, eller det här är läskigt och obehagligt. Jag tycker det, jag kan inte prata om det här. Jag tycker det är pinsamt. Fast prata på ditt sätt då, som du
Ja.
är bekväm med. Du behöver inte stå framför en klass och säga fitta om du tycker det är
Nej,
okej.
precis.
Du kan ju ha en diskussion och så här, vilka könsord finns? Vad använder ni för ord? Alltså du kan ju vända dig till eleverna, låt dem föra en diskussion och du tycker det är så himla obehagligt. Det är väl lite det som är att man kommer inte åt lärarna för de har sina lektioner, de har sina stängda dörrar, de har sina klassrum. Jag vet inte vad de pratar om.
Nej.
Jag har också hört lärare som har sagt såhär, du ser felaktigheter. Jag bara, fast det där är inte sant. Alltså uttalanden om sexuella praktiker och jag bara, fast va? Så att lärare är inte heller sina källkritiska alltid.
Nej, och det kan ju bli, alltså en sån grej, det kan ju bli farligt i längden om man lär sig fel om en sån grej, för att det kan ju få stora konsekvenser för människor om man lär sig fel.
Verkligen. Verkligen. Och där tycker jag att jag har varit på lärarna så många gånger och bara så här, fråga mig om det är någonting, eller jag kan hjälpa dig, eller är det någonting du inte vet, jag hjälper dig. För också, det finns en sån här stolthet i att så här, jag ska minsann kunna mitt ämne, jag ska kunna det jag pratar om. Jag känner så här, men du kan inte stå där och säga saker om anatomi eller om könsorgan som inte stämmer. Det
Nej.
blir ju,
Exakt.
sägs det här, jag vet inte, ska vi fråga Katta eller ska vi kolla på umo.se? Där kanske det står att det finns någon. Det är så lätt att lärare ibland går och pratar utifrån sina egna tyckande och tänkande, vilket de absolut inte ska göra.
Det upplevde jag ju väldigt mycket, alltså inte bara inom liksom sex och, alltså överlag, läraren när jag växte upp hade väldigt mycket åsikter som man nu så här i efterhand tänker, de sa verkligen det.
Ja.
Och sen alltså kunskap är ju också någonting som hela tiden kan förändras. Jag menar, matematik är ju inte samma nu som vad det var förr. Det har ju liksom, det forskas ju i alla ämnen. Vetenskap var ju en helt annan grej för 10 år sedan än vad det är nu. Rymden, havet, alltså allting utvecklas hela tiden och då måste ju lärarna följa med, annars så utvecklas inte vi.
Exakt.
Exakt.
Det gäller ju sex också.
Precis, och det är det jag menar med så här, vi har alla ett ansvar. Så här, ja, hen betyder hörna på engelska, men barn och fart betyder också olika saker.
Exakt.
Hackar du nu? Ja,
Ja,
lite grann,
lite.
men du är tillbaka.
Jag är tillbaka! Så jag tror att vi har alla, det är så här, man kan inte säga att jorden är platt, för att vi vet att jorden är inte platt. Så du kan inte leva kvar i de föreställningarna om hur det
Det
var.
finns det, nu är det en hel rörelse där ute som tror att jorden är platt.
Oh lord, ja. Men exakt. Det är också lite farligt med där tror jag att internet och sociala medier är, jag tycker att det är superbra på många plan med sociala medier. Man kan nå ut till människor på ett annat sätt och mycket snabbare. Men det blir också en negativ grej att kunna nå ut till många människor och på ett snabbt sätt i vissa lägen. Typ som den här rörelsen med att jorden är platt och
Det känns som att de
Andrew
alla,
Tate och
ja
allt
men alltså
det där.
förr var liksom konspirationsteoretiker var en egen
De
liksom
satt i sin
liten
källare
del.
med liksom
Men nu så
foliehattar.
får de ju med sig väldigt mycket
Ja,
folk. För
precis.
jag märker ju att konspirationsteorier och sånt alltså blir större och större bland liksom gemene man, om man säger så.
Ja, gud ja.
Ja, och på tal om, liksom på tal om ungdomar. Där, alltså jag kan ju stå och prata framför en klass och de bara såhär, fast ja, den här personen identifierade sig som en katt. För det såg jag på TikTok. Jag bara, ja okej, okay. Men det är ju inte det transdebatten handlar om. Vi identifierar oss inte som djur eller möbler, utan vi identifierar sig som män, kvinnor eller inte, icke-binär. Så att de är otroligt icke-källkritiska för att säga, det har jag sett på TikTok. Det måste vara sant. Jag bara, okej, okay, men bara för att du säger någonting är inte det, det är inte en sanning liksom.
Nej,
Nej, exakt. Och
exakt.
TikTok är ju inte den bästa källan heller.
Nej.
Nej, och jag, bara här med klippningar och filter, jag menar, det finns ju videos där liksom Trump hånglar med Putin och det ser
Ja, alltså det här
jättekonstigt
AI har ju
ut.
blivit
Nej, men
en
AI, jag är jätterädd för AI.
Ja.
Är
Det
du
är
rädd
fan
för AI?
jobbigt.
Ja. Nej, men
Det
jag är
var
rädd
lite
för liksom
farligt alltså.
vad det ska ta oss, typ.
Ja. Ja, och det är ju superspännande. Jag tänker kring så här sexualitet eller alltså hur porträtteras personer AI ja, men med så här fake-användare med bilder, alltså bildspridning. Det kan vara att de sätter dit ett ansikte som eller en kropp på, eller mitt ansikte på en kropp som inte är min. Alltså
Ja.
sprida fake-bilder och nudes och
Ja, det är
absolut.
det som är skrämmande. Och
Ja.
sen är jag också rädd liksom, eller jag tänker så här för många kreatörer eller du vet konstnärer och sånt där som liksom deras jobb försvinner. Alltså.
Det var ju en del av striken som var i Hollywood nu i höstas var ju mycket med att stora produktionsbolag och studios ville ta in AI i skådespelare som är alltså AI-skådisar istället för riktiga skådisar. Och jag hade inte velat se en film där det inte är riktiga känslor. Alltså det är ju
Nu, en tecknad film är
ja men jo. Men alltså det är ju helt sjukt
Snövit
rent
ledde
är.
det på riktigt.
Det var sjukt, det visste jag inte. Nej, men jag tänker mer liksom att det hotar så många yrken, precis som mycket annat modernt
Men
tänker jag.
även musikbranschen liksom.
Ja.
Om man kan ta fram musik och låtar från liksom, jag menar nu sätter de ju liksom en annan sångare på en annan låt och det man tror att det är den personen.
Ja, exakt. Ja,
Så att, ja.
det är läskigt, men säkert, det har sina bra saker också såklart. Det är bra sidor.
Men det är ju det jag tänker med allt som är nytt. Det är lite läskigt.
Ja.
Det vi inte känner till, det är vi rädda för. Oavsett om det är AI eller en ny lag kring könstillhörighet. Alltså jag tror så här, någonstans, det är en del av vår samtid. Som när internet kom.
Ja,
Ja,
exakt.
men precis, precis.
Det var
Vi kommer väl
jätteläskigt.
vänja oss vid det här också.
Ja,
Det
precis.
tror jag.
Det är
Så att
som bönderna blev ju säkert inte glada när traktorerna kom. För att de tänkte att det skulle försvinna massa jobb.
ja, exakt.
Så att, ja. Vi lär oss väl leva med det.
Det tror jag nog och AI kommer vara något gammalt sen när vi är gamla bara. Men tänk
Ja.
när vi var rädda för det här.
Ja,
Ja,
exakt.
exakt.
Ja.
Precis så.
Men
Precis
hörni,
som barnen
jag
hela
har en
tiden.
fråga till er.
Ja.
Jag tänker just det med, så här, med sexualitet och representation. Ni sa att skolundervisningen var inte tokbra liksom. Men hur var det när ni växte upp? Alltså hur pratade man om identitet och sexualitet? Var det saker som inte var, alltså var det saker som var tabu när ni växte upp?
Du menar i skolan eller överlag?
Hemma.
Hemma.
Ja.
Det pratades inte mycket
Nej.
om. Nej, vi är ju från, alltså vi har ju tre till bröder. Så vi är ju fem barn, fyra bröder och Amanda. Och så vår familj var ju väldigt mansdominerad. Alla spelade fotboll, bandy, ja men du vet, det var väldigt sportigt. Pappa var tränare till alla. Så det var väldigt maskulint, om man säger så. Så det fanns liksom, ingen av våra föräldrar hade liksom en vän som var gay eller sådär. Så att det var liksom inte på tapeten
Nej.
på det sättet. Så vi kom liksom, vi kom aldrig nära det.
Varken på ett negativt eller
Nej,
positivt sätt. Alltså
precis.
det var ju inte mycket så här bara att man snackade på ett dåligt sätt om det eller positivt. För det var bara inte, det fanns liksom inte vid middagsbordet så att säga.
Nej.
Man såg det väl typ så här på TV
Mm.
någon gång. Typ Rederiet hade ju den första gaykyssen i svensk
Ja.
TV.
Mm.
Så det var väl där jag tror att jag liksom såg det första gången. Sen, man hade väl hört om det, men jag kan liksom inte minnas någon diskussion kring middagsbordet om
Nej.
homosexualitet.
Och sen bland vänner så vet jag att det var, bland för mig så var det ju mycket det här att, som du sa innan, att mina tjejkompisar då, att det hade varit så häftigt att ha en bögkompis, men man var lite rädd för lesbiska. Det där var ju väldigt stor grej bland mina vänner när man var liten och yngre. Som gjorde att man bara, ah just det, nu ska jag vara tyst.
Ja, alltså folk började ju kalla mig bög innan jag ens visste att jag var det själv. Så att jag visste ju vad det var. Så jag hörde ju det på det sättet liksom. Hemma pratades det nog inte så mycket om, inte vad jag minns i alla fall. Men ute gjordes det ju det på ett negativt sätt. I skolan och sådär. Och jag kan inte minnas att någon lärare liksom gick emellan heller. Och om de gjorde det så var det ju inte liksom på grund av att det var på grund av vad de kallade mig, utan det var väl bara att det var en konflikt liksom. Så att ja, vi har nog inte kommit nära det på det sättet.
Nej. Jag tycker det är så intressant också just för att du ju liksom blev ju mobbad för det. Men jag blev inte det. För att jag vet inte, jag tror att det var mer, för dig så var det mer så här att folk, ja men du var en kille som inte gillade sport och du gillade teater och du var sån här och det var ju inte okej då. Men en tjej som tycker om att spela fotboll och vara lite sån, det blir inte samma stereotyper eller fördomar där.
Nej, men det är det
Det
här med
är för...
normen tänker jag. Alltså mannen är norm och är man inte som mannen så är man mindre man. Det
Exakt,
är oftast
exakt.
det jag tänker med liksom homofobi mot män. Att
Mm.
så här, om man inte uppfyller de här manlighetsnormerna så degraderas man i
Exakt.
manlighet.
Precis, och jag menar en kvinna som kanske har lite manliga intressen är väl mer fräck, medan en man som har kvinnliga intressen eller feminin är en fjolla. Och det grundas ju i att man hatar feminitet. Man hatar kvinnliga saker.
Exakt de här värdena som vi känner så här, världen kanske skulle bli bättre om man värnade om de här mjuka frågorna lite mer. Om känslor och om det här omhändertagande. Kanske det som gör att vi inte utrotar oss själva, vilket vi kommer göra för att det är männen som sitter på all
Exakt.
makt i
Ja, och men
världen.
det är som du sa innan också, det är väl därför också många män mår psykiskt dåligt och det är sån hög självmordsstatistik hos dem, just för att de får inte släppa ut sina känslor, för då är de
De
fjolliga
släpper
och
bara ut sina känslor genom våld, liksom. Då
genom
är det fel
aggressiv.
på
Ja,
dig.
precis, precis, precis. Och är
Och
en man
det grundar
som...
ju i ett kvinnohat, för att man hatar kvinnliga attribut. Man tycker det är töntigt om du visar någon sorts feminin sida.
Ja, sjukt. Men där var också, som du säger, att det är därför jag tycker jag att det är viktigt att, som vi pratade om innan, att lärare och skolpersonal vet hur de ska hantera sånt här. För att ja, lärarna visste att du var mobbad, men de visste inte, och de visste varför, men de visste inte hur de skulle ta i det ämnet. Alltså, för att man kan vara, mobbning är ju aldrig okej oavsett, men vissa ämnen kanske är lättare att ta på. Men ett sånt ämne på 90-talet var ju kanske inte alls lätt för lärare, för att de inte hade kunskapen.
Exakt.
Men jag tänker så här, hur pratar du någonting liksom om sex hemma hos er? Blommor och bin, mens,
Gud.
eller liksom, har
Jag
ni äldre
tror
syskon? Är ni yngre?
det var nog våra äldre bröder som jag
Jag kan
tror.
inte minnas att det var liksom, nu ska vi sätta oss här och prata om det här liksom.
Nej.
Utan det var mer, man lärde sig via, ja men det var nog via sina äldre
Det är
syskon.
ju yngst, så att hon har ju fyra äldre, så att hon har väl hört det från oss. Men jag tror att jag har väl hörde väl liksom om knulla och sånt från mina äldre bröder, tror jag. Men som Amanda säger, det var ju aldrig så här att mamma och pappa så här, nu ska vi sätta oss ner och förklara hur ett barn blir till. Men
Nej.
jag tror väl typ att de sa så här, ja men nu har mamma pussats så att nu har mamma och pappa pussats så att nu har vi en bebis, när de var gravida med Amanda då liksom. Typ så tror jag det var. Men på något sätt så kom det väl bara naturligt, för det var aldrig någon som satte sig ner och liksom förklarade.
Nej, men det känns som att man bara visste.
Ja.
Och sen så lärde man ju sig nytt hela tiden, liksom via syskon, kompisar och skolan till en viss del. Men det var aldrig att vi liksom satt ner. Jag vet, mamma pratade ju mycket med, alltså hon pratade väl mycket med mig om, ja men typ som när jag fick mens till exempel, då var hon ju jättebra och så. Och även typ när man blir äldre och hon var väldigt så här, bara, men jag vill att du talar om för mig om du vill göra det och att det ska bli rätt. Sådana grejer kunde hon ju säga, men där tror jag att det handlade mycket om att jag var hennes enda dotter, så hon ville liksom att jag skulle vara försiktig på ett annat sätt, jag vet inte. Sen vet inte jag om hon sa någonting till er.
Nej, mer att det var väldigt noga att man alltid, alltså, man ska alltid vara snäll mot tjejer. Jag hade ju väldigt mycket tjejkompisar. Och det blir väldigt mycket drama, så här, och jag är väldigt dramatisk. Och då sa hon, och då om jag blir arg så sa hon, man ska alltid vara snäll mot tjejer. Man får aldrig liksom vara dum mot tjejer. Så det vet jag att hon pratade väldigt mycket med oss om. Att det var väldigt viktigt att man respekterade tjejer. Och det tror jag faktiskt att det har gått in hos oss alla. Om jag får säga det så.
Ja, och sen lite att vi lärde oss just med respekt och sånt från att se på mamma och pappa. Alltså pappa var ju liksom som en stor nallebjörn när det kom till mamma och oss. Att han visade en respekt. Alltså att i det här huset respekterar vi mamma liksom. Så det tyckte jag var väldigt bra från deras håll.
Ja, och jag tror det är så himla viktigt att alltså det man får med sig hemifrån, bara som du säger så här, hur behandlar man varandra som vuxna människor? Hur talar man till varandra? Vilket språk har man? Visar man kärlek öppet eller är man liksom inte så fysisk av sig? Det är klart att det speglar sig på barnen liksom. Och det är det jag menar, att jag är ju drama queenen i vår relation här. Jag har väldigt eldigt humör, men jag kan också vara så här framför barnen, där be om ursäkt till min man och bara säga fan förlåt. Så att de också ser att det inte bara blir att jag blir arg och sen så drar jag liksom. Utan så här att jag kan också säga, han är ju barn och man, det var inte meningen att det här hände. Att de också ser att vuxna kan ha diskussioner, men man behöver inte vara osams.
Ja,
Ibland kan det
exakt.
bli så här, hon bara varför bråkar ni? Vi bara, vi bråkar inte, vi bara diskuterar.
Men det tror jag också är, för det tycker jag är väldigt bra där som du säger, att be om ursäkt och att barnen ser det. För det tror jag att är ganska vanligt hos familjer. Det var det nog hos oss också. Det blir en konflikt, man tjafsar och sen så bara slätas det. Det är aldrig någon som ber om ursäkt, utan det
Nej, det är bara
försvinner
helt
bara.
plötsligt, man bara, vad ska vi äta?
Ja.
Typ.
Så det har vi nog inte, det har nog inte varit så här, förlåt för att
Nej.
jag sa det där, utan det har
Man
bara
bara,
slätats över liksom.
ja. Men
Nu.
sen tror jag också att det är lite, i gamla skolan så känns det som att vuxna skulle inte be om ursäkt till barn. Och det tycker jag är jätteviktigt att man ska göra för att barnen ska veta att de också är respekterade liksom.
Julia. Och det, alltså jag har haft så himla svårt att be om ursäkt. För att jag fick aldrig ett förlåt från mina föräldrar. För det var så här, så nu är det bra. Så, vi har gjort något fel. Även att det var så att de hade gjort fel. Så här, fast de sa aldrig förlåt. Och känner så här, och sen när jag typ bråkade med min man och jag var så här, jag kan inte säga förlåt, det går, det tar så här fysiskt emot. Så jag kan säga, sorry. Det var jävligt dumt.
Alltså jag har nog blivit väldigt mycket nu i äldre dagar att jag tycker det är viktigt att jag säger förlåt, just för att också visa att när jag har gjort fel så är det viktigt att jag står för det, för att annars så kommer, när jag väl anser att jag inte har gjort fel, då kommer inte det ta. Om
Nej,
jag
verkligen.
hela tiden anser mig själv ha rätt, vilket jag absolut inte har, då kommer det ju inte liksom. Jag tror att man får en annan respekt om man säger, nej, ja, det var jag. Jag gjorde fel. Det var jag, tog i. Förlåt. Då får du också en annan respekt när det väl inte är ditt fel, tror
Exakt.
jag.
Ja.
Så
Ja,
där är det viktigt.
som att bara toppla och bara förlåt, förlåt, förlåt. Man bara, fast du behöver inte be om ursäkt. Det kan
Nej,
ibland
så
mina
det finns ju
barn vara
folk
så här.
som ber om ursäkt hela
Exakt,
tiden.
exakt. Och det kan mina barn bli så här, förlåt, jag bara, fast till mitt barn, jag bara, fast det var ju faktiskt, det var inte ditt fel. Eller så här, någon tappade en tallrik, jag bara, men gud, herregud, sånt händer ju. Sen kanske jag blir så här, rädd för jag hör att det smäller någonstans och kan bli arg. Så jag bara, okej, okay, det var ett bord som föll eller en tallrik som kraschade. Så här, det är ingen fara. Men min första reaktion blir att jag kanske blir arg, för jag blir orolig. Och då säger jag att jag blev arg, men inte för att jag blev arg på dig, utan jag blev rädd för att någonting hade hänt. Liksom. Så jag tror det är jätteviktigt att sätta ord på sina känslor.
Precis, exakt.
Det är jätteviktigt.
Man, ja.
Ja, och sen är det också intressant det här med folk som ber om ursäkt för mycket. Det kan jag tycka att är en väldigt kvinnlig grej. Kvinnor ber om ursäkt för att de råkar gå förbi dig eller att de tog lite plats. Att det är väldigt... Kvinnor ber om ursäkt mer än vad de borde och män ber inte om ursäkt.
Exakt. Ursäkta, jag har en fråga.
Ja, exakt. Och som mannen bara, jag har en fråga, hallå?
Ja.
Precis. Nej, de räcker inte ens upp handen.
Nej,
Och
sant.
det märker jag jättetydligt när jag är ute i klasser. Killar räcker inte upp handen, de pratar om något. Så jag har börjat med, jag är inne i en
Intressant.
årskurs 4, de är 10 år, alltså jag älskar den klassen, de är så roliga. Och det är såhär, det är smarta elever, jag bara, fan, här har vi liksom två Nobelpristagare i matematik och fysik om 20 år. De är så jävla härliga. Men, så och det finns speciellt en kille som han är smart och jätterolig, men han pratar hela tiden. Så jag har infört såhär talarpinnar, så man får bara prata med det namnet på det barnet. Och vill de
Smart.
inte prata kan man säga pass. Så sitter där, han bara, viftar ju bara. Det är inte din tur nu. Jag vet att du har mycket att säga, men du får inte prata nu. Nu får du vara
Men
tyst.
så, om de inte vill prata så får de säga pass.
Gud ja, absolut.
Det tycker jag är otroligt bra. För jag kommer ihåg när jag växte upp. Jag hade ju väldigt svårt för engelska och matte i mellanstadiet. Och då hade vi lärare som ställde frågor, valde en elev. Joakim,
Hatade det.
hur räknar man ut det här? Eller Joakim, kan du svara på vad det här betyder på engelska? Så sitter man där med hela klassen och man kan inte. Och det var det vidrigaste jag visste. Men jag har ju inte räckt upp handen, så varför hade jag vetat hade jag räckt upp
Jag
handen.
kommer ju lära mig ändå om min
Ja.
kompis får svara, liksom.
Så det tycker jag är jättebra, för att man är redan, liksom, har man ett ämne där man liksom är svagare i, så är man redan utsatt.
Nej,
Så.
behöva göra det liksom offentligt för alla kompisar att jag
Ja,
kan svara fel.
precis.
Nej,
Ja,
fruktansvärt.
gud, det var det värsta jag visste.
Nej, men alltså grundskolan och högstadiet, det är ju fruktansvärd tid. Och det jag tänker så här, hur kan vi minska på det här lidandet som redan är jobbigt som det
Precis,
är?
det tycker jag, exakt. Det är så, jag håller med dig, det är verkligen en fruktansvärd tid, så gör det så lindrigt ni kan,
Exakt.
liksom.
Men de ser det, de här 10-åringarna, och bara, Katta, vi älskar dina lektioner. Jag bara, det är bara för att ni får prata massa. Vi pratar mycket så här värdegrund och pubertetssnack och de är så roliga. Om liksom internet och för och nackdelar med sociala medier och liksom avsluta en mening och säger det första du tänker på. De tycker det är jätteroligt. När jag blir såhär, känner du att du inte kan eller vill eller pallar, säg bara pass. Såhär.
Ja, men exakt, det är
Behöver
jättebra.
inte. Så att jag tänker, jag tror att man måste satsa på de yngre om man ska få till någon förändring där. Liksom.
Ja, precis.
Ja,
De
det
som är
handlar
våran
mycket om
framtid.
alltså, man förebygger liksom. Att man startar bra istället för att fixa det senare liksom.
Verkligen. Hörni, en annan fråga till er. Dels så här, vilka är de största myterna tror ni kring, nu kan vi ta till exempel HBTQ+, eller vilka myter har ni trott på som unga kring typ sexualitet och sådär?
Och alltså, det här är inte med HBTQ så, men just sex. Det var ju en stor grej att när man var liten då, att man kunde se på en tjej om hon var oskuld eller inte. Den minns ju jag. Det var länge så här, du vet, att man hade panik. Bara, men, tänk om jag blir av med oskulden sent så kommer den killen då som man trodde jag ligger med veta det för att han kan se det eller känna det. Alltså det var ju jättestor grej att man kunde se på personens då vagina. Om den var...
Okej, ja. Nej, alltså just myter. Så är det väl det att folk tror att bögar, det enda de gör är att knulla varandra i röven varje gång de har sex liksom. Och att det är det enda sättet att ha sex på.
Och sex i allmänhet var mycket mycket, alltså det finns fortfarande att folk definierar bara sex att det är liksom en penis och en vagina,
Ja,
eller att det
alltså.
är penetrering. Det måste
Jag har
vara
sagt det till
penetrering
mina,
för att vara
så här,
sex.
jag har tjejkompisar som så här, ja, om de har en lista typ hur många de har legat med. Jag har legat med si och så många. Ja, men vadå, du var ju med Pelle, säger vi. Nej, han sög jag bara av. Ja, men då har du haft sex med honom.
Det är ju sex.
Ja,
Exakt.
men
Ja.
då räknar de bara att det, när de liksom ren vaginal penetration är bara sex.
Allt
Men,
annat är bara lite runt omkring liksom.
ja, men du, så det är en sexuell akt. Du har haft sex om du har haft oralsex. Och
Gud
det är
ja.
många som inte förstår.
Ja, och det är också det, alltid när jag träffar högstadieelever, nu är det vissa mellanstadieelever som också vill prata sex, så blir det så här, Okej, då gör vi det om ni vill prata om det så här. Fråga på. Just med högstadieelever så pratar vi så här, men vad är sex? Vilka olika former av sexuella praktiker har vi? Och då blir någon sådär, vadå? Jag säger hångelsex. Jag bara, men alltså, det kan vara som säger Joakim, så här, det är en sexuell handling. Sen kanske man säger, jag hade sex igår, vi hånglade. Jag bara så här, fast om det är så du definierar sex, då får det väl vara så. Jag tycker så här, men säg istället vad ni gjorde. Att säga så här, vi hade sex, jag bara, och vad är det? Som du säger, då kanske man säger, men vi hade oralsex, eller vi hade analsex, eller vi hade vaginalsex, eller petting, eller vad som helst. Men också det här, så här kunskapen om kroppen. Jag tänker så här, den här mördomshinneskitmyten.
Exakt.
Att här, jag visar upp, nu får inte jag visa riktiga bilder, PGA olämpligt, men så här, att hitta bra bilder på anatomi, det är inte jättelätt.
Nej.
Så jag har den så här kan en fitta se ut och så här kan en kuk se ut och det här är delarna, så här vi är olika, vi har olika fingeravtryck och vi har olika könsorgan, alla ser olika ut. Lite så här, vi har olika näsor, vi har olika snoppar, vi har olika snippor, alla ser olika ut och så här, 99% av fallen så är det ingenting onormalt, utan vi är olika med färg och blygdläppar och behåring och nyanser och pung, alltså så här, vi är olika. Så att och prata om att dels du kan se på en, du kan se om en slida har blivit penetrerad. Vissa kan man inte ens se om de har fött ett barn liksom. Så
Nej, exakt.
att vi ser så olika ut. Så hur kan man se, hur ska man då kunna se på en penis om den har penetrerat? Det kan man ju inte.
Nej,
Att,
precis.
mycket, mycket det här grundläggande kunskapen som jag pratade om i början. Att, där, hur ser ett könsorgan ut? Vilka delar består det av? Där, vilka sexuella praktiker finns det? Det är ju jättebasic. Men så här, jag visste inte heller om hur ett underliv såg ut ganska länge. För att så här, det var ingen som sa att man skulle kolla på det.
Nej, exakt.
Men sen också har man just med myter att många straighta är rädda att man ska stöta på dem. Eller att många, jag upplever, okej, jag kanske gör mig själv till någon sorts main character nu, men jag upplever att straighta män kan bli obekväma i min närvaro. Inte alla, men det kanske, jag kanske bara får för mig det, men jag känner det, att det är så här, det blir en annan liksom konversation mot mig än mot en straight man, cisman då,
Alltså,
eller
ja, men typ två straighta cis-män pratar med varandra på ett sätt som de inte pratar med dig.
exakt.
Ja.
Sen finns det de som absolut gör det som inte alls så här, men det är en känsla som jag får, som jag lätt får att okej, nu vet du att jag är gay, så nu är det lite obekvämt. Men jag vet inte, jag kanske är paranoid, men
Jag tror att vi alla, just för att man har växt upp med den här skammen över att man är homosexuell och sådär, den lever ju fortfarande. Det är inte någonting som försvinner för att du har kommit ut, utan den lever ju kvar även nu och fortfarande. Och allt lite internaliserad homofobi finns kvar. Så att jag känner ju av det också att oj, nu kanske jag kanske inte ska ta henne på axeln nu, för då kanske hon tror någonting. Eller ja, men nu kramades mina två vänner för något kul hände, men jag ger henne en high five. Alltså, vet, så att man håller
men alltså, man
lite.
känner sig lite skyldig.
Ja,
Man känner,
exakt.
man går hela tiden med en skuld så här. Okej, jag kanske inte ska liksom ställa mig så här med en straight
Nej.
man, för då blir han alldeles
Obekväm. Jag
obekväm.
skulle aldrig vilja göra honom obekväm.
Nej, exakt.
Så som han gör alla obekväma.
Precis. Men
Precis.
man känner någon skuld nästan. Och det jag tycker är jobbigt också, om du börjar tycka om en person, alltså jag menar tycka om personen som person, inte liksom
Inte
attrahera,
romantiskt,
nej,
utan
inte
bara
romantiskt. Då kan jag komma på mig själv att vara orolig, att typ såhär bara, hoppas inte den här personen är typ homofob eller någonting nu, för jag gillar verkligen den här människan. Då går man och liksom oroar sig för det.
Ja, gud ja. Man känner, för det här var en skön person. Och sen så bara går man ändå som hoppas inte de säger någonting olämpligt nu, för då fan.
Då raseras hela min bild av
Ja,
det.
exakt.
Så man går ju typ ständigt med såhär, ett hopp om att ingen ska vara homofob liksom.
Ja, exakt. Och jag tänker det ni berättar om, det här med internaliserad liksom homofobi. Alltså jag tänker att då tar ni på er så jävla mycket ansvar. Det här, alltså, jag ska se till att den inte är obekväm. Men gör ni... Ja, ja, nej, det jag tänkte bara säga, det är samma med om jag säger sambo till Felicia, min flickvän då. Så jag brukar ju säga sambo för att vi bor ihop, så att hon är min sambo, eller fästmö, men jag tycker fästmö är ett sånt fult ord, så jag säger sambo. Och då antar ju, då är det många som antar att det är en man jag pratar om. Och då tycker jag att det är jobbigt. Då blir jag obekväm för att jag måste rätta dem. Och då känner jag mig dum för att jag rättar dem. Så ibland kan jag bara, låt dem tro. Alltså för att jag inte vill göra dem obekväma. För att jag ska skydda dem på något sätt. Det är
Vilket är
jättemycket.
sjukt.
Ja.
Alltså, skulle någon bli säga till mig så här, men har du fru? Jag bara, nej, jag har man. Det är så här,
Ja,
ja.
exakt.
Det skulle aldrig vara, alltså, Anders Bengtsson från Karlskoga, han skulle ju alltid rätta om någon skulle anta att han var ihop med en man. Han skulle ju säga, jag är ihop med regeringen, kärringen.
Ja.
Ja, och där de skulle bli liksom förolämpade om man antog att de var gay, men vi förväntas inte bli förolämpade när någon tror att vi är straight, för att det ses som normen liksom.
Men det är som att de ska verka ännu mer straight när de kommer nära en gay.
Ja,
De ska
faktiskt.
liksom överdriva sin straighthet på något sätt.
Ja, men faktiskt,
Så bara,
speciellt.
jag ska verkligen visa att jag är inte som du.
Ja,
På något
faktiskt.
sätt.
Och det där tycker jag är så himla spännande, på tal om så här med normer, för det känns så himla mer okej att säga till så här, tjejkompisar att man tycker om dem, att man pratar på liksom så här. Alltså jag har en vän, vi kan säga så här, fan jag älskar dig, du är så jävla, du är så snygg. Och låtsas så här, oavsett vilka läggningar vi har eller inte har, så här, det är så, jag, i alla fall så jag pratar med folk. Och nu som tur, jag är ihop med en väldigt, så här, väldigt mjuk man. Han har liksom sina killkompisar och de är väldigt fina mot varandra och stöttar varandra när det är kriser liksom. Jag tror att det finns, som du säger, det finns en rädsla för att uttrycka den mjukheten mot andra män. Jag förstår inte, varför är det så, eller det vill säga, varför är det så? Det är jättemärkligt.
Det känns som att det sitter i så hårt
Oh,
också.
gud.
Det är
Ja,
liksom,
det är ju machokulturen i sin
ja.
esse liksom.
Och det krävs så mycket för att liksom bli av med den. Och det är så löjligt, men jag blir ju glad när jag blir typ varm i hjärtat när jag ser en straight man som vågar vara mjuk och visa känslor. Det blir så, åh,
Ja, men det är
så
typ, alltså,
härligt.
typ om man, det var på jobbet för någon månad sedan eller två, en man som har två eller tre barn hemma, så kom till jobbet med nagellack på. Och så var det någon som, ja, men vad fina naglar. Han bara, ja, men det var mitt barn som gjorde dem. Och då har han liksom valt att ha det på jobbet. Han tog inte bort det. Alltså bara en sån grej kan jag tycka bara, alltså
Det är klart.
det är väl verkligen såhär the bare minimum, men man blir så glad.
Ja, men det är det jag menar med representation, att ha med ett privilegium, använd det att visa så här, det här påverkar inte min manlighet, det här påverkar inte
Exakt.
mitt könsorgan, snoppen växer inte inåt för att jag har rosa naglar.
Exakt. Och om du är trygg i din sexualitet så ska du inte behöva överbevisa dig.
Nej,
Ja,
och det är samma med våra bröder. Två av våra bröder, de har ju varsin son. Och båda de här sönerna har ju liksom, ja, men nu mamma målar naglarna så jag vill också måla naglarna. Och då lägger de upp bilder på det. Alltså det är väldigt så här, och jag tycker att det är så fint att de är sådana, speciellt med sina söner då, för att de ska lära sig att det är okej att visa sådana grejer liksom.
Ja, och bara det här med, alltså jag har både en flicka och en pojke, och det är såhär, målar jag naglarna på ena barnet så vill andra måla också, så det är såhär, alla får måla naglarna, vill man måla tånaglarna så gör vi det också. Och det är liksom, det är aldrig någon som kommenterar på förskolan, alltså det är såhär, jag tror att det är ett skifte, att såhär, det är okej för alla barn oavsett kön att komma i klänning eller prinsessperuk eller vad som helst. Så att jag tror inte att någon skulle våga ifrågasätta.
Nej.
Jag önskar att jag var ung nu då.
Ja,
Det
ibland.
var så lätt.
Och det har också reflekterat över så här min uppväxt. Alltså nu, jag är från Tjeckien, så jag kom till Sverige när jag var två och liksom har jag haft ganska så här med stereotypa föräldrar. Där pappa tycker om fotboll och bilar och mamma är så här sjuksköterska och konstnär och yoga och så. Men det var aldrig så här, du får inte göra det här för att du är tjej, utan så här, ja, men vill du gå på fotbollsskola får du göra det, vill du spela fiol. Alltså det var så här, vad tycker du är kul? Så det var lite stereotypt. Sen är jag en syster, så det var mycket så här Barbies och dockor. Men man fick göra det man ville. Och jag och pappa åkte på så här hårdrockskonserter och jag dricker jättemycket, jag älskar öl. Så att jag tror att man fick ändå vara den man var. Och jag är också uppvuxen i Småland, ett litet samhälle på 600 pers, ganska mycket främlingsfientlighet. Och vi var det så här, första invandrarna i det samhället. Så jag tror att det här utanförskapet var så här, men vi är ändå konstiga och annorlunda, så får man lika
Men
vara.
kände du av det tydligt just att komma till en sån liten håla, om man får säga så, med 600 pers och så kommer ni liksom från ett annat land? Var någonting som du upplevde, alltså att du kände av tydligt liksom?
Inte jag. Jag tror att min syster hade det jobbigare.
Okej.
Jag tror att det också handlar om så här vilka, det fanns ju en skola och så gick man i en klass. Och jag hade ändå vänner som var, ja men det var, ja men my kind of people. Jag tror att hon hade det tuffare med utanförskap och lite mobbning och sådär. Vi bröt mot ganska mycket normer kring så här, invandrare. Mina föräldrar så här, du vet, akademiker, högutbildade, de var så här, ni ska vara duktiga i skolan. Det stack lite i ögonen på folk, det ambitiösa invandrare som kommer och gör bra för sig och jobbar och liksom lär sig språket. Men jag vet inte om vi någonsin har upplevt liksom rasism, men mer så här, det är klart jag kunde få kommentarer kring så här, åk hem, eller kommentarer kring mitt efternamn. Sen är jag ju vit, så det har jag det privilegiet. Men jag är också en kvarts iranier, så jag är jävligt hårig. Så jag blev väldigt retad, för jag hade väldigt håriga ben och lite mustasch och armar liksom. Och nu embracear jag det, liksom, jag skiter i liksom. Jag får ha håriga armar. Men med sådana grejer, då var det mer, fast då var det nog mer så här kring normer, kvinnlighet, att man var hårig. Och det skulle man inte vara som alla svenskar är ljusa och blonda liksom.
Ja, exakt.
Precis.
På er
Yes.
syns inte
Exakt.
Ja, du vet.
ja, men just så här, olika former av utanförskap. Och sen har jag en bekant som har precis, han har gett ut en bok. Och han är liksom uppvuxen typ där jag är ifrån. Och vi hade en diskussion om så här, men hur pratade man om så här, sexualitet och homosexuella i det lilla samhället där jag kommer ifrån? Och jag minns ju typ inte att det fanns någon, att det förekom homofobi, utan det var ju personer i skolan som var öppet homo- eller bisexuella, även någon som var lesbisk liksom. Men det var inte någonting man utsatte folk för, utan det var så. Vilket jag också kan bli såhär, va? Var det verkligen så? Men jag upplever inte att det förekom liksom trakasserier mot personer utifrån läggning.
Men det, och då var det ändå en liten stad
Ja,
där det kan
gud
vara
ja!
liksom verkligen inskränkt.
Men verkligen så här, ett litet samhälle, och vi hade ju personer som, i alla fall på högstadiet, där de var tillsammans, och det var mest tjejer tror jag som var öppna. Det var någon bisexuell kille på gymnasiet, kommer jag ihåg. Men gymnasiet tänker jag ändå mer, då är man lite mer mogen i sin hjärnutveckling. Men jag upplever inte att det var liksom homofobi uttalat.
Det var skönt att höra ändå.
Ja, men verkligen. Just att det var
Jag
en liten
tror jag
stad och
låter, det är nog mycket värre idag.
Ja, för det är också, det känns som att folk är, alltså det har kommit till en punkt där det, antagligen på grund av sociala medier också, att folk vågar vara skithögar liksom, mer öppet. Det var ju en period för länge sedan där man absolut kunde säga sina åsikter om minoriteter, och sen så kom vi till en punkt där man gjorde lite hysch-hysch, och nu känns det som att vi har kommit tillbaka till en punkt där man kan skrika ut
Ja, och
lite
att
allt
folk
möjligt.
ryggdunkar varandra för att de skriker ut dumma saker. Och
Exakt.
det är
De
det
liksom skriker ut dumma saker och sen använder yttrandefrihet som ett försvar till det liksom.
jag märker. Ja. Precis.
Verkligen. Ja, men ja, jag håller med. Och det här med yttrandefrihet, det är bara, ja fast du får ju inte säga vad som helst.
Nej, jag menar, yttrandefrihet är en mänsklig rättighet, men också en mänsklig rättighet att inte bli liksom trakasserad av andra människor liksom. Ja.
Ja.
Gud, vi har
Vi
pratat
får
länge
tacka för ett jättehärligt samtal, verkligen. Det här var
nu.
ju så mycket intressant.
Skitkul.
Jag bara säger, det här kan vi göra om.
Det, ja men
Ja, 100%.
det kan vi, 100%. Vi hade kunnat
Bor
fortsätta.
i Göteborg?
Ja.
Ja.
I centrala Göteborg.
Jag bor väl lite mer
Du bor
centralt.
på Hisingen, jag
Amanda
bor
bor
utanför.
nästan granne med IKEA i Kållered. Så att hon bor lite utanför. Men jag bor på Hisingen, längst ut på Hisingen, så att jag har ju typ 5 minuter till centrala Göteborg.
Jag ska till Göteborg i juni.
Ja, men då får du höra av dig.
Kul!
Ja.
Absolut.
Jag ska föreläsa.
Alltså? Aha, är
Va?
på skola eller?
Nej, på, vad heter den? Det är ett konferensställe. Det är typ innan Pride. Jag vet inte riktigt. Jag blev kontaktad av typ Noaks ark. Så här, vi skulle kunna ses.
Ja, men
Ja, men
precis. Det
exakt.
hade varit skitkul.
Ja.
Så här. Det här är ju superbra poddmaterial. Jag ska kolla lite vart det är jag ska vara. Det är någon sån här konferensställe med någon Nordic Wellness i huset. Kviberg Park Hotel.
Ja,
ja okej. Okay. Ja.
Kul, ja, men dit kan vi ju... Är det för alla då att komma dit? Eller? Ja, men fan vad
ja, men då får vi ta oss dit.
Kom och lyssna. Så
ja.
Jag tänkte ta med mig min man. Jag bara, ska vi dra på weekend i Göteborg? Han bara, jag jobbar. Jag bara, jaja. Jag har ingen att vara med. Jag bara, jag känner ingen i Göteborg.
Ja, men det får vi göra. Ja, komma dit och sen ta en öl eller något.
Ja.
Mm, fan vad kul.
Men vi får tacka för att du ville vara med. Det var så intressant att höra.
Men tack för att jag fick vara med.
Ja, och så får du höra av dig när det närmar sig, när du är på väg till Götet, som man säger.
En video bara, nu är jag här. Utanför Ikea.
Vi står utanför Ikea nu. Ja. Men tack så jättemycket, Katta. Vi är jätteglada att du ville vara med.
Men vad kul snack. Jag lyssnar liksom på er podd. Det är så här kväll så jag nattar barnet, så att dra in en liten podd i örat, bara lyssnar jag på er.
Ja, vad kul.
Oh, härligt att höra.
Men du får ha en fortsatt fin helg, så hörs vi, och det här avsnittet kommer ju släppas redan imorgon, så jag kommer sätta mig och pilla med det redan nu på direkten.
Kul.
Så det är bara att lyssna imorgon. Ja, vid 8 släpper vi det på morgonen.
Det var härligt.
Ja. Tack ska du ha igen.
Tack snälla.
Ha det bra. Hej då.
Hej då.